بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن استنى بسنته إلى يوم الدين ثم أما بعد لهرلك من تري فرون رياض الصالحين كابتلت أوم إخلاص أبريكتغيت Och vi ber Allah att ge oss uppriktighet i det vi gör och att våra gärningar blir accepterade. För wallahi, det är endast de gärningarna som är för Allah som gynnar. Resten av gärningar kommer att försvinna. Och idag kommer vi inshallah att gå igenom 6 stycken hadifer och avsluta detta mycket viktiga kapitel. Och första hadifen är hadithen som berättas av Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Inna Allah la yanduru ila ajsamikum wa la ila suwarikum walakin yanduru ila kulubikum wa amalikum. Rawahu Muslim. I denna hadith sa profeten alaihi sallallahu alaihi wasallam Allah kollar inte på era kroppar. Allah kollar inte på era utseenden. Men han kollar på era hjärtan och era gärningar. Och denna hadith finns i Muslim. Allah kollar inte på våra utseenden och våra kroppar. Allah kollar på våra hjärtan och våra gärningar. Det är det som Allah kommer att döma oss med på domedagen. Allah kommer inte döma oss på domedagen och fråga varför var du lång? Eller varför var du kort? Eller hur? Det är ologiskt. För det är ingenting som man kan rå för. Och samma sak. Det spelar ingen roll hos Allah om du är vit eller svart. Om du är asiat. Eller om du är indian. Alla är lika inför Allah. Och det som skiljer människan åt är taqwa. Inna akramakum inda Allahi atqakum. Som Allah säger att den mest ärade hos honom av er är den som är mest gudfruktig. Det som skiljer oss åt är vår gudfruktan. Och därför säger ulema i förklaringen på denna hadith som Sheikh Uthaymeen att det spelar ingen roll vilken färg man har och vilket utseende man har. Det är inte det som Allah kommer att döma oss för på domedagen. Och samma sak, det spelar ingen roll om du är rik eller fattig. Och det spelar inte heller någon roll vilken familj du kommer ifrån eller vilket släktträd du har. Så som profeten Ali satt och salam han sa att den som faller kort med sina gärningar kommer inte gynnas av sitt släktband. Det spelar ingen roll om du är från Quraysh. Om du är från profeten Muhammeds barnbarn alaihi sallatu wasalam. Om dina gärningar inte lever upp till det som Allah förväntar från dig. Så ligger du dåligt till. Taib. Och Sheikh Albani förklarar också denna mycket viktiga hadith. Och han säger att vissa människor har förstått den här hadithen fel. Han säger om du beordrar dem med yttre saker från religionen. Som till exempel, du säger till någon broder, låt skägget växa. Broder, efterlikna inte kuffar. Och liknande saker som är från det yttre. Då så säger de, Allah kollar inte på våra kroppar och utseenden. Allah kollar på våra hjärtan. Och de glömmer att säga våra gärningar som är tillägg. Allah kollar inte bara på våra hjärtan, Allah kollar också på vårt yttre. Hur vi beter oss. Det kommer vi också att stå till svars för på domedagen. Det viktiga och det viktigaste är vad som finns i hjärtat. Och om hjärtat är korrekt så kommer också våra gärningar att bli korrekta. Och om våra gärningar är korrekta så kommer inshallah vårt hjärta att bli korrekt. De är samlänkade, de hör ihop. Hjärtat och vårt yttre. Och därför så sa profeten alaihissalam i den kända hadithen, hadith Nu'man radiyallahu anhu. Där så sa profeten alaihissalam att det finns en köttbit i människan. Ett hjärta. Om den är frisk så blir resten av kroppen frisk. Om den är sjuk så blir resten av kroppen sjuk. Genom hjärtat är rent. Om hjärtat har ikhlas till Allah så kommer dina gärningar att bli goda. Och om ditt hjärta är dåligt, smutsigt och mörkt så kommer dina gärningar att vara dåliga och ditt tal kommer att vara dåligt. Så ens gärningar återspeglar ens hjärta. Taib. Och de hänger ihop. Vill du rena ditt hjärta så måste du också försöka att göra rättfärdiga gärningar. Och vill du göra rättfärdiga gärningar måste du också rena ditt hjärta. De hänger ihop. Men det viktigaste är kanske just att börja med att försöka rena sitt hjärta. Och en annan sak som bevisar hur viktigt det är att dessa två är länkade till varandra, gärningen och hjärtat, i hadithen där profeten Muhammad a.s. han sa: ni måste rätta ut era rader i bönen. Ni måste stå rakt. Annars kommer Allah att skilja på era hjärtan. Han kommer göra så att era hjärtan splittras. Alltså ni kommer att bli ovänner. Så de yttre gärningarna, som att stå rakt när man ska be, påverkar våra hjärtan. Eller hur? Så står vi inte rakt i bönen, om vi inte vill stå nära våra broder, vill vi stå långt bort från våra broder, så kommer det här att orsaka ett slags hat i hjärtat mot våra broder. Utan istället ska man stå så som profeten Ali Islam har uppmanat. Sahaba, de stod fot mot fot, häl mot häl och axel mot axel. Jättenära varandra i bönen. Det här är något som leder till sammanhållning och kärlek. Ja. Så det här är en viktig hadith. När ni möter folk som säger, de beter sig dåligt och så säger de: men jag har iman i hjärtat, jag är troende. Och de kanske inte ens gör salat. En kvinna kanske inte ens täcker sig. Någon kanske dricker alkohol, röker hash och så vidare. Men han säger: jag är troende i hjärtat. Wallahi, om du är troende i hjärtat, då skulle det visa sig i dina handlingar. Tron är det som finns i hjärtat, men det visar sig i människans handlingar. Nästa hadith som författaren nämner är hadith Abu Musa radiyallahu anhu. Där så sa han att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam frågades om en man som strider för mod, en man som strider för partiskhet och en man som strider för att visa upp sig. Vilka av dessa är fisabilillah? Och då så sa profeten alaihi salatu wasalam att den som strider för att Allahs ord ska vara högst, det är han som är fisabilillah. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Så här frågade den här mannen Abu Musa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eller han berättar att profeten frågades om de här tre sakerna. En man som strider på grund av mod. Och som ulema nämner, en modig person vill strida. Han vill bråka. Och han vill kriga för att visa sitt mod och implementera sitt mod. Men vad är hans avsikt med att kriga? Att visa folk att han är modig. Eller en person strider hamia. Han strider med partiskhet. Yani, han strider för sitt land, sitt folk, sin kultur, sin tradition och så vidare. Och en tredje person strider ria'en för att visa upp sig. Jag är en mujahid. Vem av de här är fisabilillah, ya Rasulullah? Och då svarade inte profeten alaihissalam med att säga si och så av de här tre. Utan han sa: den som strider för att Allahs ord ska vara högst är fisabilillah. Yani den som strider för islam, Allahs ord la ilaha illallah, den som strider med uppriktighet för att ge seger till islam, den personen är en mujahid som strider fi sabilillah, inte dessa tre som har nämnts. Taib. Och den här hadithen bevisar också att man måste vara uppriktig när man gör sina gärningar. Här nämndes jihad som exempel. Varför strider man? Inte för att visa upp sig eller för att strida för sitt land och kultur, utan man strider för Allahs skull, för att sprida islam och försvara islam och kalla folk till tawhid och kalla dem bort från kyrk. Och från den här hadisen så nämner ulema, vi lär oss faran av att strida för världsliga saker, faran av att strida för att bli känd, för att få pengar eller makt. Eller det som sker idag, att muslimer strider för al-qawmiyya, nationalism, al-uruba. den arabiska nationalismen. Ja. Och det här är tyvärr något som vissa muslimer har fallit in i. Till exempel den palestinska frågan. Det var först en islamisk fråga. Och sen blev det en arabisk fråga. Och sen blev det väl en fråga som handlar om territorium. Och det är fel. Palestina är ett muslimskt land. Och det är ett heligt land. Och om vi strider för att befria Palestina så är det för islams skull. För islams skull, att etablera islam i landet. Och ta tillbaka landet från dessa onda människor som tagit vårt land. Taib. Men tyvärr många strider, som vi sa, för nationalism. Den arabiska saken, den kurdiska saken och den turkiska saken, jag vet inte vad. Och det här är batil. Och Sheikh Uthaymeen säger en person som dör i ett sånt här tillstånd dör inte fi sabilillah. Han dör i ett tillstånd av jahiliya. En för islamisk död. Och han är inte en martyr. Och ett bevis på det är att de här så kallade nationalistiska grupperna samlar alla under ett paraply. Muslimer och icke-muslimer. Kristna och ateister och kommunister och jag vet inte vad. Är de också fi sabilillah? Nej. Så när man strider så ska det vara för Allahs skull. Som Allah har sagt i Koranen, strid tills det inte finns någon fitna. En tills religionen endast är för Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Hajar nämner från Ibn Abi Jamra, en av de lärda. Han sa om en persons första avsikt är att strida för Allahs skull, så spelar det ingen roll vad han lägger till för avsikt. Så länge den är god. Om grunden är att strida för Allahs skull, men du också till exempel vill tjäna pengar. Du vet att det här landet är rikt, det finns mycket guld och diamanter och så vidare. Och du kommer ta del av krigsbytet. Men din första avsikt är för att det ska vara för Allahs skull. Och då är det inshallah okej. Okay. Men det bästa är att man bara tänker på Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi lär oss också av den här hadithen att innan man gör någonting så ska man fråga. Den här mannen ville strida. Han gick inte bara ut i strid utan han frågade först profeten Ali Islam. Vad är det för slags avsikt jag ska ha? Ska det vara på grund av partiskhet? Ska det vara för att visa upp mig? Ska det vara för att vara modig? Nej, utan det ska vara för Allahs skull. Så vill du göra någonting som du känner dig osäker på så fråga först de lärda så att de kan vägleda dig till det som är korrekt. Och vi lär oss också av denna hadith att de gärningar som utförs för någon annan än Allahs skull inte kommer att accepteras. Det är batil. Personen får gärningen mot sig. Och det här har nämnts i en sahih hadith i Muslim där Abu Huraira radiyallahu anhu berättade från profeten alaihissalam om de tre första människorna som kommer att kastas i helvetet på domedagen. En mycket, mycket mäktig hadith. En hadith som fick Abu Huraira att nästan tappa medvetandet för att den är så allvarlig. Och i denna hadith så berättar profeten alaihissalam att de första av folk som helvetet kommer att tändas för på domedagen är tre sorters människor. Den första är en person som brukar läsa Koranen. Han brukar läsa Koranen flytande vackert. Och i vissa hadither han hade kunskap. Och Allah kommer att hämta den här mannen och fråga honom: varför läste du Koranen? Och varför lärde du dig Koranen? Och då så ljuger mannen och säger: ja Allah, jag gjorde det för din skull. Och Allah kommer också att få den här mannen att tänka på alla gåvor han har fått från Allah. Men mannen ljuger och säger: ja Allah, jag gjorde det för din skull. Och då så säger Allah: du ljuger. Du läste bara Koranen för att man ska säga att du är en qari. Du läser vackert. Du vill ha folks pris och uppmärksamhet. Och sen beordrar Allah änglarna att ta den här mannen och släpa honom på hans ansikte och kasta honom i elden. Och sen så hämtar Allah en man som stred. Han stred. Och Allah får mannen att erkänna de gåvor han har fått från Allah. Och Allah frågar mannen: varför stred du? Och då så säger den här mannen: ja Allah, jag stred för din skull. Han ljuger. Och då så säger alla, nej, du stred för att man ska säga att du är modig. Och det sades. Folk tyckte att du var modig. Och folk pratade gott om dig. Och sen så beordrar alla att man ska dra den här mannen på ansiktet och kasta honom i elden. Och den tredje mannen, en man som Allah gav mycket pengar. Och Allah får honom att erkänna de gåvor han har fått. Och frågar honom vad han gjorde med dessa pengar. Och då så säger mannen, ja Allah, det fanns ingenting som du tycker om att man ska spendera för. Förutom att jag spenderade för din skull. Och då så säger Allah, du ljuger. Du spenderade bara och skänkte bara för att man ska säga att du var generös. Och det sades. Man sa att du var generös. Och sen så kastas mannen i helvetet på sitt ansikte. A'udhu billah. Subhanallah. Så vilka är de tre första som går till elden? En person som läser Koranen. En person som i folks ögon gör jihad fi sabilillah. Offrar sitt liv och dör. Och en person som skänker från sina pengar. Men vad är problemet? Varför blev inte deras gärningar accepterade? Ja, det saknade ikhlas. Det var inte för Allahs skull. Alla dessa tre gjorde det på grund av riya och sum'a. För att visa upp sig. Och för att få rykte bland folket. Subhanallah. Sen nämner författaren en till hadith från Abu Huraira radiyallahu anhu. Där han säger att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa, en mans bön i jama'a, när en man ber i grupp, i samling, så är det bättre för honom än att han ber i marknaden eller i sitt hus. Det är ungefär, yani, 20 gånger bättre, upp till 29 gånger bättre. Varför? Så sa profeten Alisam, välike. För att en person som gör wudu på bästa sätt och sen går till moskén och han vill, hans avsikt är endast att be. Och det var endast bönen som fick honom att lämna sitt hem. Varenda steg han går kommer att höja honom en nivå. Och varenda steg kommer att ta bort en synd tills han kommer in i moskén. Och när han går in i moskén så är han i bönen så länge han väntar på salat. Och änglarna ber för honom så länge han sitter kvar på sin böneplats. Och änglarna säger, O Allah, förbarma dig över honom. Allahumma arhamhu, Allahumma gfir lahu, Allahumma tuba alayh. Subhanallah. Änglarna ber och säger, O Allah, visa honom din rahma, din förlåtelse och din nåd. Så länge han inte stör någon och så länge han inte tappar sin wudu. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och just denna hadith finns i Muslim. Så här nämnde profeten alaihissalam återigen uppriktighet. Den här mannen som fick den här belöningen. Och låt oss igen kolla belöningen. Mannen gör wudu på bästa sätt i sitt hem. Och vad är att göra wudu på bästa sätt? Hur gör man wudu på bästa sätt? Lätt fråga. Ja. Så som profeten gjorde alaihi wasallam, isbaghul wudu. Att göra wudu som Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Och sen går han till moskén. Det är hans enda avsikt. Det var det som fick honom att lämna sitt hem. Och det här är beviset på uppriktighet. Eller hur? Han gick inte till moskén med avsikt för att träffa en kompis och sen köpa någonting eller sälja någonting. Eller träffa någon eller sitta i kafeterien i moskén och chilla. Hans avsikt var vad? Salah. Det var det enda som fick honom att lämna hemmet. Så är hans belöning. Taib. Profeten alaihissalam, han sa här att hans salah i moskén är ungefär 20 gånger bättre än att be hemma eller på marknaden. Och det här ordet ungefär 20 betyder mellan 23 till 29. På arabiska betyder mellan 23 till 29. Och vissa hadither, andra hadither, nämner att det är 25 eller 27 gånger bättre för mannen att be i moskén än att be hemma. Taib. Det här är första belöningen. Hans bön blir ungefär 27 gånger bättre. Den andra belöningen, varenda steg han tar till moskén höjer honom en nivå hos Allah i paradiset. Varenda steg du tar till moskén höjer honom i en nivå i Jannah. Och därför tyckte vissa av sahaba om att bo långt bort från moskén. När de fick veta denna hadith. Och man sa till dem, du har chansen att bo nära moskén, det finns mark här. Han sa nej, jag vill gå till moskén. Långt bort, mashallah. Och han blir förlåten för varje steg. Alltså Allah tar bort en synd för varje steg han tar till moskén. Och sen när han kommer in i moskén, vad får han då för belöning? Jo, han är i bön så länge han väntar på salat. Han sätter sig och väntar på salat, det är 20 minuter kvar. Det skrivs ner att han typ gör salat. Som han, så länge han har kvar sin wudu, så länge han inte stör någon. Och på detta så får han också belöningen av att änglarna ber för honom. Och änglarna är syndfria, eller hur? Och de är nära till Allah. Och det finns mycket stor chans att deras dua accepteras. Så det här är en mycket stor belöning för dem som med uppriktighet går till moskén med avsikten av att be. Mashallah. Så det är någonting man ska tänka på. Ja. Författaren nämner också innan denna hadith, vi hoppade över den, hadith Abi Bakr radiyallahu anhu, där så säger profeten alayhi salam, إِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ قُلْتُ يَا رَسُولُ اللَّهِ هَذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُولُ قَالَ إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. I den här hadith så säger profeten a.s. om två muslimer möter varandra med sina svärd, så är både den som dödar och den som har dödats i elden. Om två muslimer möts med sina svärd. Och här säger Sheikh Uthaymin, vilka vapen som helst. Men profeten nämnde svärd som exempel. Om de möts med sina vapen och den ena dödar den andra, så är båda i helvetet. Och då blev sahaba förvånade. Ja Rasulullah, vi förstår att den som dödat en muslim är i helvetet. Men hur kommer det sig att den som dödades är i helvetet? Och då så sa profeten a.s. för han var lika mån om att döda den andra personen. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Subhanallah. Och den här hadithen visar verkligen vikten av att ha rena avsikter. Att den här personen gick till Jahannam, till helvetet, på grund av hans onda avsikt. Hans avsikt var att döda en muslim och han blev själv dödad. Men han straffades som att han hade dödat sin broder och fick gå till helvetet. Subhanallah. Och den här hadithen visar också hur farligt det är att ha en avsikt att synda. Att en person som är inställd på att synda, han vill synda och han gör det som krävs för att uppnå den här synden, också kommer att straffas om Allah inte förlåter honom för hans onda avsikter. En person som avser att mörda en muslim och sen inte lyckas får synden. Subhanallah. Så det är jättefarligt att ha onda avsikter. Och vi kommer komma tillbaka till detta i en kommande hadith. Vi lär oss också faran av att döda en muslim. Vart hamnar man om man dödar en muslim? Ja? I paradiset eller helvetet? I helvetet. Vi ska inte tvivla på detta. Och det här är en viktig fråga, för idag finns det vissa personer som har gjort sin jihad till att döda så kallade murtaddin. Och vilka är murtaddin? Det är de som inte håller med deras grupp. De har typ enligt dem lämnat islam. Och deras blod är halal. Som vi kan se nu i Syrien och Irak och liknande. Så döda en muslim är en av de värsta av synder som finns efter kyrk. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala, وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاهُهُ جَهَنَّمْ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Att den som dödar en troende person med flit, vad händer med honom? فَجَزَاهُهُ جَهَنَّمُ. Hans destination och belöning kommer vara helvetet. خَالِدًا فِيهَا. En otroligt lång tid. وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهُ. Han kommer få Allahs förbannelse. Eller Allahs ilska. وَلَعْنَهُ. Och Allahs förbannelse. Yani han är utkastad från Allahs rahmah. وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا. Och utöver detta har Allah förberett för honom ett enormt straff. Utöver helvetet, Allahs förbannelse, Allahs vrede, ett enormt straff i helvetet utöver detta. Och Sa'di säger aldrig har det nämnts ett sånt strängt straff för en synd i Koranen. Subhanallah. Så mycket, mycket farligt att mörda en muslim med flit, avsiktligt. Mycket, mycket farligt. A'udhu billah. Och profeten Muhammad alayhi salatu wasalam, han sa att hela dunya ska försvinna och förstöras i mindre hos Allah än att döda en muslim. Och profeten sa också alayhi salatu wasalam, om alla i himlen och på jorden, alltså alla änglarna och alla jinnerna och alla människorna skulle enas på att döda en muslim, så skulle Allah kasta dem allihopa i helvetet. Allihopa skulle kastas i helvetet. Subhanallah. Och idag, det är som att muslimernas blod är som en flugas blod. Som att slakta lamm på Eid eller någonting sånt. Subhanallah. Det är så allvarligt. Och vi är fria från dem som dödar muslimer. Och de har sina problem på domedagen. Må Allah skydda oss från att falla in i denna synd. Så pass att profeten alaihissalam, han sa Sibabul muslim fasuq wa qitaluhu kufr. Att svära åt en muslim är synd. Och att döda honom är otro. Att svära åt en muslim är otroligt grovt. Att kalla en muslim för fula saker. Och att döda en muslim är en form av otro. Subhanallah. Mycket, mycket allvarligt. Men här finns ett undantag. Och det är till exempel om en muslim blir attackerad av en angripare, en rånare. Eller khawarij kommer och angriper honom. Får han då inte försvara sig? Eller om han tar upp vapen och försvarar sig, går han också till helvetet? Ja? Nej. Det här är ett undantag. Profeten alaihissalam, han sa att den som strider för att försvara sitt liv och dör, han är shahid. Och den som strider för att försvara sin familj och sin egendom, han är shahid. Så om en person strider för att försvara sig, så är han, finns det inget problem med detta. Och en man frågade profeten alaihissalam, ja Rasulullah, om någon kommer och rånar mig och säger, får jag dina pengar? Vad ska jag göra? Och då så sa profeten, du ska inte ge honom någonting alls. Och om han dödar dig så är du i paradiset. Och om du dödar honom så är han i helvetet. Förstår ni? Så blir man rånad, så ska man försvara sig. Så ska man försvara sig. Eller blir man anfallen eller ens familj blir anfallen, så ska man försvara sig. Även om det skulle vara en muslim. Och det är han som går till helvetet om han skulle dö. Och om du dör så går du till paradiset. Men den här första hadithen handlar om två muslimer som strider för en i världsliga saker och så vidare. De båda attackerar varandra. Som det finns nu grupper och sekter hit och dit. Det här är det som är otroligt farligt. Sen nämner författaren hadith Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma, där Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säger i det han berättar från Allah subhanahu wa ta'ala. Det här är en hadith qudsi, en hadith som profeten alaihi wasallam berättar från Allah. Det här uttalandet är från Allah. Det är inte Koran, men det är från Allah subhanahu wa ta'ala. Och han säger att Allah har skrivit ner al-hasanat och al-sayyi'at. Allah har skrivit ner de goda och de onda gärningarna. Thumma bayyana dhalik. Och sen förtydligade Allah detta. Så den som avser att göra en god gärning men inte gör den, kommer Allah tabaraka wa ta'ala att ge en full god belöning. Och om han avser att göra en god gärning och sen gör den, då kommer Allah att skriva ner den 10 gånger upp till 700 eller ännu mera i belöning. Och om han avser att göra en synd, men inte gör den, så kommer Allah att skriva ner för honom en helt god gärning, en fullgod gärning. Och om han avser att göra en synd och sen gör den, så kommer Allah att skriva ner den som en enda synd för honom. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Ja. Här så säger profeten alaihissalam att Allah har skrivit ner de goda och de onda gärningarna och klargjort detta. Yani, Allah har bestämt och skrivit ner vad som är en god gärning och vad som är en synd. Och respektive belöning eller straff. Allah har redan skrivit ner att shirk är synd. Det här är straffet. Att göra salah är en god gärning, det här är belöningen. Och så vidare. Allt det här är nedskrivet. Och han har klargjort och tydliggjort belöningen för dessa goda gärningar. Och hadithen kan också betyda att änglarna skriver ner våra goda och onda gärningar. Änglarna skriver ner allt som vi gör. De skriver ner våra goda gärningar och våra synder. Och vi kommer att belönas ut med det som är nedskrivet. Och beviset på det är en hadith i Bukhari där profeten alaihissalam säger att Allah säger: om Allah säger till änglarna, om min tjänare vill göra en synd, han tänker, han vill göra en synd, så skriv inte ner den tills det att han har gjort den. Så om han gör den, skriv ner den som en synd. Men om han lämnar den för min skull, så skriv ner den som en god gärning. Så den här hadithen förklarar den första. Att om människan avser att göra en synd, så säger alla vänta, skriv inte ner den tills han har utfört den. Och om han utför den, skriv ner den som en synd. Men om han lämnar den för min skull, så skriv ner den som en god gärning. Och den hadithen finns i Bukhari. Så vad säger här profeten alaihissalam? Om du avser att göra en god gärning, du har nia att göra en god gärning, men du kan inte utföra den, då skrivs det ner en full god gärning till dig. Full, inte naqis. Profeten sa kamila, komplett. Så att du inte ska tro att det är en halv hasanat eller en hel god gärning, mashallah. Bara för din goda avsikt. Om du sen utför gärningen också, du hade avsikt och du gjorde den, vad är då belöningen? Den minsta belöningen är 10. Upp till 700. Eller ännu mer. Subhanallah. Och vad är det som kan avgöra att en gärning blir 10, 20, 30, 40, 100, 200, 700 eller tusentals? De lärde nämligen olika orsaker som gör att gärningar och hasanat mångdubblas. Och även synder. Det kan vara till exempel tiden där man gör en god gärning. Det finns välsignade tider där belöningen mångdubblas. Till exempel vad? Ramadan. Och mer specifikt Laylatul Qadr. Där fördubblas gärningarna som att de utförs under 1000 månader. Eller hur? Någon annan specifik tid som är ganska nära? De 10 första dagarna av Dhul-Hijjah. Profeten, vad sa han alaihissalam om dessa dagar? Han sa att det finns inga dagar där det är bättre att göra goda gärningar än dessa 10 första dagar av Dhul-Hijjah. Så gärningarna fördubblas under dessa specifika tider. Och sen har vi också specifika platser, heliga platser där gärningarna fördubblas. Till exempel vilka platser? Mekka och Medina. Moskén som vi nämnde. 27 gånger bättre att be moskén än att be hemma. Så samma gärning, du gör maghrib hemma och du gör maghrib i moskén. Det är samma gärning, men det är 27 gånger bättre i moskén än att be hemma. Så ibland kan det spela roll vilken plats man gör en gärning. Och sen kan det också bero på personen som gör gärningen. I vissa fall får man kanske mera belöning och i vissa fall kanske man får mera synd för att, om man utför en synd beroende på vem man är. Hur? Exempel. En alim som syndar. För han vet Allahs straff, han vet Allahs storhet och så vidare. Så det är mycket fulare att han syndar än en okunnig person. Samma sak, att en fattig person är högmodig. Det är värre än att en rik person är högmodig. Och så vidare. Det har nämnts många exempel i sunnan. Så det här är bevisar hur viktigt det är att ha goda avsikter. Man ska alltid vilja göra gott. Och att goda avsikter leder till goda handlingar. Och även om du inte gör det, så belönas du för dina goda avsikter. Och hadithen bevisar också faran av att ha onda avsikter. Att onda avsikter kan leda till onda gärningar. Och att personen som har en ond avsikt och sen utför den här gärningen får en synd. Men om personen lämnar gärningen för Allahs skull, så får han en belöning. Och vi talade om det här förra veckan. Vad händer om han lämnar gärningen för att han inte kunde utföra den? Något hinder kom i vägen. Som den som ville köpa alkohol, men när han kom fram till affären så var den stängd. Och han gick hem besviken. Får han en hasanat? Nej, vad får han för någonting? Han får en synd. För han var fast besluten på att synda. Och han gick ut för att synda. Som den här mannen som tog upp vapen mot sin broder. Han var besluten på att döda sin broder. Men han dog. Eller hur? Så han fick synden av att vilja döda en muslim. Så har man en ond avsikt och sen gör alltså orsakerna som leder till den här saken, så får man då synd. Och subhanallah, kolla i den här hadith. Man reflekterar. Och den här hadithen finns också med i 40 hadith av Nawawi. Tänk nu på domedagen. Vad händer? Vi gör goda gärningar. Om du har en god avsikt, du får en hasanat. När du gör en god gärning, det är minsta belöningen i 10. Men jag vill hasana för att vara 20. Den minsta belöningen är 10, som Allah säger i Koranen. Upp till 700 eller ännu mer. Taib. Om man gör en synd, hur mycket är synden? En synd. Och därför så sa profeten i slutet på hadithen: Fala wa la yuhliku ala Allahi illa al-halik. Att endast den som är förgjord kommer att gå under oss alla. Men när du kommer på domedagen och dina gärningar ska läggas i vågen. Om dina synder, dina sayyiat, är mer än dina hasanat, hur mycket synder måste du ha gjort? Ja, du måste ha gjort minst 10 gånger mer synder än goda gärningar. Eller hur? Om du har gjort 10 gånger mer synder än goda gärningar, då är det ändå lika. Så du måste ha gjort mer än 10 gånger mer synder än goda gärningar. Så vem är det som är förgjord på domedagen? Eller härlig, en person som har sumpat alla sina chanser i det här livet. Och därför så säger Ibn Mas'ud: Wailun liman ghalabat wahidatuhu asharatuhu. Straff till den vars enstaka gärningar övervägs av dem som 10 dubblas. Yani hans enstaka gärningar är synderna. De överväger hans gärningar som är värda gånger 10. Yani wail, vilken förlorare. Den personen som möter Allah med så mycket synder att de överväger hans goda gärningar. Subhanallah. Och den här hadithen bevisar en viktig sak. Den bevisar Allahs rättvisa. Att Allah straffar oss inte för mer än vad vi gör. Har du gjort en synd, en dålig gärning, vad får du för någonting? Du får en synd, en dålig gärning. Inte mera. Subhanallah. Och den bevisar Allahs rahma och Allahs givmildhet. Har du gjort en god gärning? Om Allah ville rättvisa, han skulle ge oss en hasanat, eller hur? Ja. Men subhanallah, Allah med sin fadl, sin nåd, ger oss 10 upp till 700 eller ännu mer. Subhanallah. Så man ska passa på att göra goda gärningar. Och vi går vidare till den sista hadithen. Och det är hadith Abu Abdurrahman Abdullah ibn Umar ibn Khattab radiyallahu anhuma. Han sa: jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att tre män från de som levde före er gick ut tills det att de tog skydd in i en grotta. Och när de kommit in i grottan så stängdes den igen av ett stort stenblock. Ja, ni täckte igen ingången till grottan. Så de kunde inte komma ut. Och då så sa de till varandra, ingenting kan rädda oss från det här stenblocket förutom att vi åkallar Allah med våra goda gärningar. Jag vill att ni hänger med nu. Vad hände? Tre personer, och det sägs att de var från Bani Israel, tre rättfärdiga människor, var ute och gick. Och vissa hadithier säger att det började regna. Så de tog skydd in i en grotta. Taib. Och när de gått in i grottan, vad hände? Ett stort stenblock kom och täckte hela ingången till grottan. Och det var så tungt att det inte gick att putta bort. Jag vet, de var inlåsta. Typ de skulle dö i grottan. Taib. Så vad säger de till varandra? Ingenting kan rädda oss förutom att vi åkallar Allah med våra goda gärningar. Så vad säger de för någonting? Den första personen säger, oh Allahumma, oh Allah, jag hade två äldre föräldrar. Och jag brukade inte ge någon i familjen mjölk före dem. Den här mannen hade får som han brukade gå ut och valla. Och när han kom hem, det första han gjorde var att han mjölkade och gav sina föräldrar mjölk. Men han sa, en dag så gick de längre bort. Alltså att grönskan och träden för att beta var längre bort. Så när jag kom hem så hade mina föräldrar somnat. Så jag mjölkade mina djur. Och när jag kom in så såg jag att de sov. Och jag ville inte väcka dem. Och jag ville inte heller ge någon annan mjölk före mina föräldrar. Så jag ställde mig vid sängen och väntade på att de skulle vakna. Och jag stod och väntade och mina barn drog mig i kläderna och grät av hunger. Men jag stod och väntade tills mina föräldrar skulle vakna. Tills det att Fajr kom in. Och när de vaknade så fick de dricka från mjölken. Och så sa han, å Allah, om du vet att jag har gjort det här för din skull, så rädda oss från det här tillståndet och ta bort den här stenen. Och då så flyttade stenen på sig lite grann, men de kunde fortfarande inte komma ut. Och den andra mannen sa, å Allah, jag hade en kusin, en kvinna, som jag älskade mer än alla andra. Alltså jag var förälskad i henne. Jag älskade den här tjejen. Och jag ville ha henne för mig själv. Jag älskade henne så som män tycker om kvinnor. Och jag ville ha henne för mig själv. Jag ville ha umgänge med henne. Men hon nekade mig. Tills det att hon drabbades av hunger, svält. Det blev svåra tider. Och hon kom till mig, alltså nödställd. Och jag gav henne 120 dinar. På villkor av att hon skulle, yani, låta mig vara med henne. Alltså sälja sig till mig. Och det gjorde hon också. Och när jag var över henne. Yani, jag var över henne. Alltså han skulle precis göra zina med henne. Då så sa hon, ittaqillah. وَلَا تُفَضَّ الْخَاتَمْ إِلَّا بِحَقِّهِ. Frukta Allah och bryt inte ringen förutom med dess rätt. Yani, frukta Allah och ta inte min oskuld utan med rätt. Alltså med halal, giftermål. Och då lämnade jag henne. Trots att hon var den mest älskade människan till mig. Och jag lämnade också guldet hos henne. O Allah, om du vet att jag gjorde detta för din skull, så rädda oss från det som vi befinner oss i och ta bort den här stenen. Och stenen flyttade på sig lite grann, men de kunde fortfarande inte komma ut. Och den tredje mannen sa, O Allah, jag anställde en man. Eller jag anställde flera personer. Och jag gav dem alla sin belöning förutom en man som gick. En man gick utan att ta sin belöning. Så jag investerade hans lön. Jag investerade hans lön. Och den växte. Den växte otroligt mycket. Och när mannen kom tillbaka efter en lång period och sa, ja Abdallah, jag vill ha min belöning. Och då så sa jag, allt som du kan se här är din din belöning. Kor och kameler och får och slavar. En liten, någon dags belöning hade han investerat och köpt kor och kameler och får som hade fått barn och de hade förökat sig. Och det blev otroligt mycket. Tayyip. Så han sa, allt det här är din lön. Så mannen sa, gör du narr av mig? Skojar du? Alltså, jag vill bara ha min dagslön. Skojar du? Och då så sa mannen, nej, det här är din lön. Och han tog allting, mannen tog allting och lämnade ingenting. Han sa inte, tack, jazakallah, khair, jag tar hälften. Han tog allting och gick därifrån. Och då så sa mannen, o Allah, om jag gjorde detta för din skull, så rädda oss från våra tillstånd. Och Allah tog bort stenen och de gick ut från grottan. Mashallah. Och denna hadith finns i Bukhari och i Muslim. Och Sheikh Albani säger att i den här hadithen så lär vi oss att man kan göra dua, att man ska göra dua vid al-kurab, yani vid svåra motgångar. Vad är räddningen? Jo, att vända sig till Allah i dua. Och att man kan göra tawassul, man kan medla till Allah genom att nämna sina goda gärningar. Man kan medla till Allah genom att nämna sina goda gärningar. Och man kan också medla till Allah med hans namn och egenskaper. Och man kan också medla genom att be en rättfärdig person göra dua för en. Men att göra dua med profeternas, yani, vad säger man, that. Att gå till profeternas gravar och säga, gör dua för mig. Det här är fel. Kan ni vända på den här mannen? Han ber åt fel håll. Det här är fel. Och det är någonting som saknar grund och går emot religionen. Den här hadithen är väldigt viktig. Och det finns många lärdomar i den här hadithen. Först och främst uppriktigheten. Vad var det som räddade dem från deras svåra situation? Det var deras goda gärningar som hade blivit accepterade för de hade utfört dem för Allahs skull. Och de sa, o Allah, om jag gjort detta för din skull, yani om den här gärningen var med ikhlas och om den här gärningen accepteras, så rädda oss från vår svåra situation. Och det här bevisar också att de här männen var så fromma att de fruktade att deras goda gärningar inte var accepterade. De gjorde goda gärningar, de sa inte, o Allah, jag gjorde si och så, rädda oss. Nej, om det är accepterat, så rädda oss. Subhanallah. Trots det goda som de gjorde. Och hadithen bevisar också att uppriktighet räddar personen i svåra tider. Och hadithen bevisar också dygden av att göra dua vid motgångar. Och att det är någonting som räddar människan. Och att göra dua med ikhlas. Och som profeten sa, alayhi salatu wasalam, att känn Allah i goda tider så kommer han att hjälpa dig i svåra tider. Ta'arrafil Allahi fi raha, ya'arraka fi shidda. De här männen var fromma människor som led Allah subhanahu wa ta'ala och dyrkade Allah i goda tider. Så när de hamnade i problem så räddades de av Allah subhanahu wa ta'ala på grund av det goda som de gjort innan. För många muslimer tyvärr vänder sig bara till Allah i svåra tider. Och glömmer Allah i goda tider. Och det är inte så en muslim ska vara. En muslim ska minnas Allah hela tiden. Och dyrka Allah hela tiden. Och tacka Allah hela tiden. När du är frisk, när du är rik, när du är ung. Minns Allah. Tacka Allah subhanahu wa ta'ala mycket och lyd Allah subhanahu wa ta'ala. Då kommer inshallah Allah att hjälpa dig. Den dagen du kanske blir sjuk och fattig och gammal och får det svårt och så vidare. Och hadithen bevisar också att det är tillåtet att vilja ha svar på sin dua direkt. Vi vet ju att Allah ger när han ger. Vi kan inte yani, tvinga Allah till någonting, utan vi gör dua och vi hoppas på att få det vi vill. Men man kan be till Allah och säga, Allah, jag behöver det här nu. Det är inget fel. Man kan säga till exempel, man är sjuk och Allah gör mig frisk. Du kan säga, Allah gör mig frisk nu, idag. Det är inget fel med det. Som de här männen bad om att få bli räddade direkt. Eller hur? Och den här hadithen bevisar också dygden av de här tre gärningarna som de här människorna gjorde. Och den första var birrul walidain. Den första mannen var otroligt god mot sina föräldrar. där han, som ni hörde, hade som vana att ge sina föräldrar mat och mjölk före sina egna barn. Eller hur? Före sina egna barn och sin fru och sin familj. Så pass att han ställde sig hela natten med skålen i handen och väntade till fajr tills de vaknade. Och hans egna barn grät och drog honom i kläderna för att de ville ha mjölken. Men han vägrade. Föräldrarna ska ha först, som han alla. Och Ulema säger här, det här bevisar att man ger företräde till sina föräldrar framför alla andra människor. Och man ska också göra uppoffringar för sina föräldrar, även om det innebär svårigheter. Det är också viktigt. Den här mannen stod hela natten med skålen i handen. Inte det en uppoffring? Han kunde ställa skålen bredvid bordet eller någonting, när han ville stå där, subhanallah. Så ibland måste man kämpa och göra uppoffringar för sina föräldrar. Och belöningen är inshallah enorm. Och birr al-walidain, att vara god mot sina föräldrar, är från de bästa av gärningar i islam. Allah nämner det tillsammans med hans rättigheter. Och de värsta av synder är, från de värsta av synder, är olydnad mot sina föräldrar, subhanallah, som nämns i samband med shirk, som är den värsta synden. Hadithen bevisar också dygden av kyskhet. Dygden av, eller iffa, kyskhet. Och kyskhet betyder att man inte begår zina. Man skyddar sina könsorgan från det som är haram. Utan man gör det bara på ett halal sätt, genom att gifta sig. Och belöningen för detta är också enorm. Den här mannen hade möjligheten att göra zina. Den här kvinnan som han älskade mer än allt hamnade i en trängd situation. Och hon gjorde någonting man inte får göra. Att sälja sig själv. Som Sheikh Uthaymin säger, hon kände att hon kanske inte hade något val. Så hon ville sälja den här tjänsten, vilket är haram och vilket hon inte skulle göra. Men hon gjorde det ändå. Och när väl mannen var över henne och skulle göra zina, så sa hon det här mycket mäktiga ordet som Sheikh Uthaymin sa. Yani, frukta Allah och bryt inte den här oskulden förutom med dess rätt. Yani, med giftermål, halal. Och som Sheikh Uthaymin säger, ordet kom från hennes hjärta och gick in i mannens hjärta. Och han fruktade Allah och lät henne vara. Subhanallah. Och inte bara att han lät henne vara, hon fick behålla pengarna också. Så det här bevisar dygden av kyskhet. Och det har också nämnts att det här är en av de sju som kommer att få alla skugga på domedagen, då det inte finns någon skugga förutom under hans arsch. Profeten alaihi salam, han sa att sju sorters människor kommer att få alla skugga på domedagen. Och en av dem var en man som blev erbjuden av en vacker och mäktig kvinna att göra zina. Hon kommer till honom och erbjuder haram. Hon är mäktig och hon är otroligt vacker. Och han säger till henne, inni akhafullah, jag fruktar Allah. Och man säger att samma sak är också för tjejer. Om en vacker man kommer och så vidare, och möjligheterna finns för zina, hon säger nej, jag fruktar Allah. Det här är kyskhet. Och det är något väldigt viktigt. Och profeten Muhammad a.s. han sa att den som kan lova mig att skydda eller garantera vad som är mellan kinden och mellan benen, kan jag garantera paradiset. Använd inte tungan och ditt könsorgan till haram, så är du inshallah garanterad paradiset. Och en av de vanligaste av orsaken till att folk går till elden är just att de använder tungan och könsorganet till haram. Och den tredje gärningen var, bevisar också hur viktigt det är att hålla sina avtal och sina löften. Har du anställt en person och han är lovad en lön, så ska han ha sin lön. Även om han gick därifrån och inte tog den, så är du skyldig honom den här lönen. Och profeten Muhammad a.s. har sagt i en sahih hadith att ni ska betala er arbetare innan det att svettet har torkat. Gärna så fort som möjligt. Han arbetar åt dig hela dagen. Typ när han fortfarande arbetar, innan han ska avsluta, ge honom lönen. Innan svettet har torkat. Precis på slutet av dagen, ge honom lönen. Och höll inte på att förhala och skjuta upp, utan ge honom hans hack. Och sen självklart, nu finns det ju att det är välkänt att man får lönen i slutet på månaden. Och det är någonting som folk har kommit överens om, då är det också någonting som är accepterat. Men samma sak, nej, då får man inte skjuta upp det. Får man lönen 25, ska man ge den 25. Och inte säga det får nästa vecka. Utan ge lönen i tid, så länge man har möjligheten. Och den här hadithen bevisar också miraklet. Att Allah kan ge mirakel till hans awliya. Vi vet att profeterna kan få mirakel. Eller hur? Profeterna fick mirakel. Men kan vanliga människor också få mirakel? Och det finns en skillnad på arabiska. Det som profeterna får kallas för mu'jizat. Alltså enorma, storverk, mirakel. Som då profeten alaihissalam pekade på månen och alla delade månen. Som då Mosa slog med käppen i havet och det blev till två stora berg. Det här är mu'jizat. Men även fromma personer, rättfärdiga muslimer, kan också få en form av mirakel. Det som kallas för karamat. Att Allah ärar en person med sådana här mirakel. Och det finns många exempel på detta. Hur sahaba fick detta. Och hur folk från Bani Israel fick detta. Och här är ett exempel. Det här är ingenting som går att förklara med normal, vad säger man, vetenskaplig kunskap. Att de gör dua och sen flyttar stenen på sig. Eller hur? Utan det här är ett mirakel från Allah subhanahu wa ta'ala. Allah flyttade på stenen. Så det här är ett mirakel som Allah azza wa jalla kan ge till rättfärdiga människor. Och fram tills idag så är det här möjligt. Att Allah ger karamat till sina awliya. Och vilka är Allahs awliya? Hur blir man en wali till Allah? Och vem är det som beskrivs som en wali? Ja. Vissa människor tror att awliya är typ 5-6 stycken på jorden. Eller de här människorna som ligger begravda här och där. Eller att hans sufi sheikh är en wali. Men vilka är Allahs awliya på riktigt? Ja. Alla inna awliya Allahi la khawfun alayhim wa la hum yahzanun. Jag tror surat Jonas. Sannoliken Allahs awliya ska inte råda någon fruktan över och inte heller någon sorg. Alladhina amanu wa kanu yattaqun. Vilka är deras egenskap? De som hade iman och fruktade Allah. De löd Allah. De syndade inte mot Allah subhanahu wa ta'ala. De som fullbordar sin iman och de som fruktar Allah. Frukta Allah betyder här att göra det Allah har beordrat och hålla sig borta från det som Allah har förbjudit. Det här är Allahs awliya. Därför säger ulema, kullu mu'min taqi min awliya illa. Varje person som är mu'min och fruktar Allah, han är från Allahs awliya. Så Allahs awliya är inshallah många. Och vi hoppas inshallah att vi ska vara från dem. Och hadithen lär oss då också självklart dygden av att ha ikhlas i sin dua. Och att ikhlas räddar människan vid svåra tillfällen. Och det finns många goda frukter av ikhlas. Och vi kan göra så att när vi avslutar ett kapitel kan vi nämna lite fawaid. Och kanske lite uttalande från Salaf i just den här punkten. Och det finns mycket att läsa om uppriktighet. Men det här var några hadithen. Och vad är då frukterna av uppriktighet? Jo, dina gärningar kommer att bli accepterade. Har man inte ikhlas så blir inte dina gärningar accepterade. Personen som utför en gärning med ria, show off, ögonkänneri, han vill visa upp sig, kommer inte att få sin gärning accepterad. Och därför så säger Allah subhanahu wa ta'ala, som du har nämnt sin hadith Qudsi, att den som gör en gärning för någon annan än min skull kommer jag att lämna till den han satte vid min sida. En person som ber för att folk ska se honom, hans belöning finns inte hos Allah. Han kan gå och fråga de här människorna, men det finns ingen belöning att hämta. Så gärningarna accepteras inte om de inte utförs med ikhlas för Allahs skull. En annan god frukt av ikhlas är att man får tawfiq i det man gör. Man får framgång i det man gör. Även om det är någonting litet. Så länge du har ikhlas, uppriktighet, inshallah Allah kommer att hjälpa dig. Och därför sa vissa av salaf som Ibrahim al-Taymi att den som söker kunskap för Allahs skull kommer Allah att ge tillräckligt med kunskap. Har du ikhlas i ditt sökande av kunskap, inshallah du kommer att få tillräckligt med ikhlas. Så mycket ikhlas, ge mycket tawfiq och mycket framgång i det man gör. Det finns ett fint uttalande från Salaf också. De frågade och sa, hur kommer det sig att Salaf, deras tal var kort, det var konsist, men det var mycket baraka. Det är mycket skär i det som Salaf sa. Få ord som väger tungt. Då så sa den här lärde mannen att de talade för Allahs skull, inte för sin egen skull. De talade för att ge Allah seger. Till skillnad från oss idag som talar för vår egen skull. För att vi vill prisas och ha status och så vidare. Vi talar mycket men det väger ingenting. Salaf talade lite för Allahs skull och det vägde mycket. Subhanallazi yusabbihu ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi. Om det Oscar ska man säga den här duan. Subhanallazi yusabbihu ra'du bihamdihi wal mala'ikatu min khifatihi. Prisade han som Oskan lovprisar. Och änglarna prisar honom i fruktan för honom. Och det sägs också att det här ljudet kommer från en ängel som heter Ra'd. Som heter just Oskar. Som då har nämnts autentiskt från en av sahaba. Ja. Och el-ikhlas ger också människan kabul. Han blir också accepterad. Han blir älskad av folk. Han får acceptans hos folk. Om han är uppriktig. Och därför så sades det i en sahih hadith. Att profeten a.s.w. berättade. Om Allah älskar en människa. Så säger han till Jibril. Ja Jibril, jag älskar den här människan. Du måste älska honom. Och Jibril ropar ut i himlen till resten av änglar. Att Allah älskar den här människan. Ni måste älska honom. Och alla änglarna i himlen älskar honom. Och så sa profeten a.s.w. Och sen så får han acceptans på jorden. Han blir omtyckt av folk på jorden. Och om Allah hatar en människa, så säger Allah till Jibril, ja Jibril, jag hatar denna människa, så hatar honom. Och Jibril ropar ut till folket i himlen, Allah hatar denna människa, hatar honom. Och sen blir människan hatad av alla på jorden. Så har man ikhlas, så får man inshallah Allahs kärlek, och änglarna kärlek, och människornas kärlek. Och det man gör blir inshallah accepterat. Att ha ikhlas leder också till seger. Någonting som vi muslimer är i väldigt stort behov av idag. Profeten a.s. han sa, innama yansurullah hadhihi al-umma bidu'afaiha bidu'awatihim wa salatihim wa ikhlasihim. Allah ger seger till den här umman med hjälp av de svaga. Deras dua, deras sala och deras uppriktighet. Så Allah ger seger till den här umman med de svaga och förtrycktas dua och salah och ikhlas. Ikhlas ger också människan ett fridfullt hjärta och lycka i det här livet. Alla bidhikrillahi tatma'innul qulub. Allah säger, är det inte så att hjärtat finner frid i att minnas Allah? Yani, i ikhlas finner hjärtat frid. Du finner lugn. Men personen som bara sysslar med riya, att visa upp sig, han kommer inte ha någon frid i sitt hjärta. Hans hjärta är fäst vid människor, vid materialistiska saker. Och han finner inte frid i sitt hjärta. För han vill att alla ska vara nöjda över honom, alla ska prata bra om honom. Och man måste hela tiden visa upp sig och så vidare. Jobbigt eller hur? Alhamdulillah, du gör det för Allahs skull. Du kommer få både Allahs kärlek och människornas kärlek på köpet. Du gör det för människornas skull, du kommer att få Allahs hat och människornas hat. Så vad är vinningen och nyttan av att vilja visa upp sig för andra? Ikhlas hjälper också människan med livets svårigheter. Vi genomgår alla prövningar i det här livet. Men har man ikhlas och ens religion är uppriktig för Allahs skull, och man är beredd att offra allt för Allahs skull, så kommer alla de här problemen att bli lätta. Som sahaba hade den bästa ikhlas, eller hur? Och de fick genomgå de svåraste prövningarna, men de tog sig igenom dessa prövningar. Så har man ikhlas blir det inshallah lätt med livets svårigheter. Och har man också ikhlas så får man inshallah ett gott slut i det här livet. Någonting som alla önskar. Husnul khatima. Att dö i det bästa av tillstånd. Och ett bevis på det är mannen som dödade 99 personer. Ni känner alla till hadithen. Och så dödade han en till person. Men han hade ikhlas i hans tauba. Han ville ångra sig och vända sig till Allah subhanahu wa ta'ala. Eller hur? Han hade ikhlas. Hur dog han? Dog han inte en vacker död? Han dog en vacker död. Och blev tagen av änglarna av rahma. För han hade ikhlas. Och har man också ikhlas så kommer ens dua att bli accepterad. Som vi har hört idag i haditherna. Har man inshallah ikhlas så blir ens dua accepterad. Och i slutändan så sa profeten alaihissalam: "Ad-dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha illa mabtughiya bihi wajhu Allah." Ad-dunya är förbannat. Allt i dunya är förbannat förutom det där man söker Allahs ansikte. Allt i det här livet är värdelöst. Allt i det här livet är inte värt någonting förutom det som är för Allahs skull. Det är det som finns kvar. När du dör har du bara med dig en sak i graven. Och vad är det för någonting? Dina gärningar. Och vilka är dina gärningar? De som utfördes för Allahs skull. Eller hur? Så egentligen allt i dunya försvinner. Och allt är värdelöst. Förutom det som utförs med ikhlas i slutändan. Och vi ber Allah subhanahu wa ta'ala att ge oss ikhlas i våra gärningar och våra hjärtan och våra tal. Och att låta oss leva på ikhlas och dö på ikhlas. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين